Men jag tror att det handlar dels om att ta hand om djuret. Djuret behöver sina grejer. Och sen förhålla oss till tankarna. För tankarna, oavsett om de är sanna eller inte, skapar en verklighet för kroppen som kroppen behöver förhålla sig till. Även om det inte är kris och panik, men vi tänker att det är kris och panik, så kommer kroppen respondera. Och det är den där lågmälda stressen som gör att vi till slut blir utbrända, tror jag.
Varmt välkommen till Det inre skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Önneby.
Hej vänner. Hur är det att vara du just precis nu? Och framför allt, kan du tillåta dig att vara precis så som det är just nu? Inte för att du nödvändigtvis behöver gilla det, utan för att det är, och ditt motstånd mot det hjälper inte. Eller om det är alldeles fantastiskt, kan du tillåta dig att vara med vetskapen om att det kommer förändras det också. Du inte behöver hålla i det, utan bara notera hur det är och låta det vara. Acceptera, tillåta, mjukna in i, öppna handflatan, vad det nu än innebär. Det känns som en viktig påminnelse. För mig, kanske för dig också. Och jag vill tacka dig för att du är här. För att du lyssnar. Om du gillar podden så får du jättegärna recensera, dela, kommentera kan du göra på podden också. Om du lyssnar på Spotify i varje fall. Lite oklart om det går i de andra apparna. Och jag blir så tacksam om du hjälper mig att sprida podden. För jag märker att det är så många av er som verkar få mycket support av den och verkligen gillar den. Och om du är en av dem, så vem mer i din umgängeskrets eller runt omkring dig tror du skulle ha glädje av att lyssna? Så att den kan nå fler. Nå dem som den ska nå framförallt. Och innan vi går in på dagens avsnitt vill jag också återigen bjuda in till Min väg tillsammans, som är ett 4 veckors online-program där vi ses live på Zoom. Jag tror att jag någonstans har kallat det för ett gruppcoachingprogram. Det är ett intuitivt experiment. Jag har själv väldigt många gånger gått den typen av program med andra personer och verkligen, verkligen uppskattat att vara i ett space med andra människor som är nyfikna på samma saker. Och för mig personligen att få hålla den typen av space som jag har gjort till exempel i Empowered eller i andra workshopformat eller online retreats som jag har hållit. Det är något av det härligaste och roligaste jag vet. Och jag tycker att det är så spännande just det här med, apropå min väg tillsammans, att vi gör det tillsammans och att vi lär oss så mycket av varann. Och jag hör så många av er att ni längtar efter community, att ni känner er ensamma kanske på den personliga utvecklingsresan eller vad det nu kan vara. Jag känner mig väldigt kallad till att skapa fler forum för det. Alltså lite mindre ensam. Och när jag frågade er, jag skickade ut en liten undersökning via mitt love letter och på Instagram. Och då var det många som verkade längta efter liknande saker. Och vi kommer prata om intuition förstås, om tillit, om den här närvaron, om acceptansen till skillnad från motståndet. Vi kommer flowa med det som vill hända. Vi får se. Det kommer avgöras av de som väljer och känner sig kallade till att vara med. Men vi sätter igång den 16 april 2024 om du lyssnar på det här i efterhand. Och du kan anmäla dig fram till dess. Så du kan läsa mer via poddbeskrivningen. Och idag så är det 70:e avsnittet. Wow! Jag har sagt det många gånger förut, men det känns som någonting så himla självklart, det här, för mig. Och så flowigt. och så rätt, så intuitivt guidat. Och för att fira 70 då, så kommer här det första frågeavsnittet. Jag vet inte om jag vill kalla det för frågor och svar, för jag tror inte att jag har några svar. Jag tror att era frågor är viktiga, men jag tror att jag kan bidra med perspektiv. Så jag vill inte påstå att det finns ett rätt svar eller ett enkelt svar på de frågor ni har ställt, utan jag tänker att jag bidrar med mina perspektiv och pratar kring ämnet. Och så får vi se var vi landar. Det ska bli väldigt spännande. Men innan vi gör det så landar vi här och nu via andetaget. Kanske känner du att andetaget automatiskt fördjupas lite grann när du fokuserar på det. Eller så spänns det ännu mer. Kan du tillåta det? För motståndet hjälper inte. Och även andetaget kommer förändras. Kan du tillåta underlaget att bära dig? Oavsett om du går eller står eller ligger. Eller springer. Kan du lita på att underlaget finns där? När du kommer i kontakt med det. Så var vi här. Vi får se hur många perspektiv vi hinner med. Men här kommer den första frågan. Hur kan man läka utmattning eller burnout? Och vad är dina bästa tips när man är stressad? Stort ämne. Jag utbildar ju faktiskt en hel del i det här på företag. Just stresshantering och självledarskap och så. Och jag har förstås jobbat väldigt mycket med människor som har varit utbrända. Men jag har inte själv varit i en utmattningsdepression, i utbrändhet, sjukskriven för det. Jag vill lägga in den passusen. Jag har varit väldigt nära många gånger. Men jag har aldrig själv upplevt den där förlamande tröttheten som gör att man inte kommer upp ur sängen. Så jag kan inte tala från egen erfarenhet om det. Men jag tänker att jag provpratar lite generellt om vad jag tror stress är och vad återhämtning kan vara och varför jag tror att vi är så många som hamnar i utbrändhet idag. Och till att börja med så vet vi ju det att stress handlar ju inte alltid om för mycket att göra, utan stress handlar om en känsla av brist på kontroll. Det finns ju till exempel spärrvakter som blir utbrända, och det är inte för att de har för mycket att göra, utan för att de sitter instängda på en plats och inte kan påverka sin egen arbetsstation och behöver vara där och reagera på saker som eventuellt händer eller eventuellt inte händer. Liksom. Så den här känslan av brist på kontroll tror jag är väldigt liksom, viktig i samtal om stress. Och varifrån kommer en känsla av brist på kontroll? Jo, det är ju dels kanske bristen på tillit. Tilliten till att liksom, det handlar inte om att det kommer bli precis som jag vill, eller att jag vet exakt vad som ska hända nästa timme, eller hur det här projektet kommer gå, eller vad det nu kan vara. Utan tilliten till att hur det än blir så kommer jag vara okej. Kan lita på min egen förmåga att hantera situationer, även de som ligger framför mig. Jag kan lita på livet, att jag kommer få den support från andra människor eller från livet självt när jag behöver det. Att liksom den där vilan som kommer med tillit tror jag är viktig. Och som sagt, då handlar det både att lita på sig själv och sin förmåga, men också på att saker löser sig, att jag inte behöver bära saker hela tiden. Jag tror att mycket av stressen kommer ifrån den här kampen för kontroll, när kontrollen inte finns. Och det är ju intressant och kanske provocerande att det är ju så att vissa människor kan vara på en viss superkaosig arbetsplats med jättemycket ingen ordning, inga tydliga riktlinjer, dåligt ledarskap, liksom dålig arbetsmiljö, allt möjligt. Och det går jättebra. Och vissa människor kan vara på samma plats och det funkar ju inte alls. Eller så kan vissa människor vara på där det är jätteuppstyrt och ordning och reda omkring dem, fast det blir ändå enorm stress och press. Och med det vill jag inte liksom anklaga någon för någonting, men jag tror ju att det är väldigt mycket i vårt inre. Jag tror att stressen väcks väldigt mycket av våra tankar och tolkningar och perspektiv av hur vi ser på en situation. Hur mycket motstånd vi har mot den och hur mycket kontrollbehov vi har liksom att veta vad som ska hända. Och det här, herregud, det är ett sånt stort och komplext ämne, för det handlar ju förstås också om liksom, vad har jag för tillit till min egen kropp och hur läkt eller oläkt är mitt eget nervsystem? Har jag tillgång till att känna trygghet i mig själv? Kan jag lugna mig själv? För säg att det dyker upp en tanke som kan vara triggad av en situation. Säg att jag sitter i ett möte och det är superstressigt. Och alla pratar högt och det är bråttom och vi spräcker budget och vi spräcker deadlines och människor mår dåligt och det är mitt ansvar och vad det nu kan vara. Så är det en reell situation som händer runt omkring mig. Men vad tänker jag om den här situationen? Spär jag på den här kaoset som pågår i min omgivning genom att själv liksom få panik? Eller kan jag lugna mig själv? Oj, nu märker jag att det är rörigt omkring mig. Vad behöver jag då? Andas jag? Kan jag lugna mitt eget nervsystem och låta djuret liksom få känna sig tryggt ändå? Nu pratar jag ju då om människor som typ jobbar i en kontorsmiljö där det faktiskt inte är liv och död. Och inte brandmän eller ambulanspersonal där det faktiskt kan handla om liv och död. Men i de situationerna kan jag lugna ner mig själv och berätta för mig själv att nu triggas ju en massa tankar och känslor och rädslor och kanske mitt eget värde kommer in i det här och jag börjar fundera på väldigt stora frågor. Kan jag samtidigt berätta för mig själv att det är ingen tiger här. Jag behöver inte få panik. Det är ett arbete, det är ett projekt, det är en situation som just nu känns ganska kaosartad. Och jag är trygg i min kropp. Jag kan fortsätta andas. Jag kan slappna av i käkarna. Jag kan notera att det enda jag kan påverka är den här stunden och mitt förhållningssätt till den och vad jag väljer att göra nu. Jag behöver inte räkna ut hur vi ska lyckas med det här projektet i juni om jag liksom inte just nu sitter och planerar för juni. Utan om jag nu är i en situation och behöver hantera den nu så är det det jag behöver fokusera på, att tillåta mig själv det så att mitt djur inte behöver hamna i en liksom orimlig eller ohanterbar situation. Så då tror jag att det handlar väldigt mycket om det här med, som vi pratar om igen, att inte tro på tankarna, att välja sina tankar och att lugna nervsystemet, att hitta förhållningssätt som gör att vi kan berätta för kroppen att du kommer inte dö nu liksom. Det är inte på liv och död. Och det här vet vi ju. Att liksom hjärnan är väldigt, väldigt gammal. Och den reagerar på en deadline eller en spräckt budget eller vad det nu än är. Precis på samma sätt som om det vore en tiger. Och då behöver vi berätta för systemet att det är ingen tiger här. För det är när vi är i den där stressresponsen över tid som vi blir utbrända. Och kopplat till det så är det ju också inte stressen i sig som är farlig. Utan det är brist på återhämtning. Alltså, det är ju inte, så alltså stressresponsen behöver vi bli vän med. Det är jättefint att vi kan gå in i stress. För det behöver vi, ibland behöver vi vara på tå. Ibland behöver vi springa till bussen eller springa ifrån ett farligt djur. Och ibland så behöver vi vara på tå. Det är helt naturligt att bli liksom, lite stressad och pressad inför en stor presentation eller någonting vi ska leverera eller någonting som känns viktigt för oss, att vi då går in i lite ökad stress. Det är bara bra, vi kan bli vän med det. och kan tillåta oss själva att wow, nu känner jag att nu är jag verkligen på tå. Men att när vi sen inte behöver vara på tå längre, det är då vi behöver komma ner och det är då återhämtningen blir så viktig. Att vi använder stressresponsen när den behövs och i övrig tid så är vi inte i stressrespons, utan då kan vi vara lugna och trygga, andas, vila, sova, röra på oss, äta saker som inte lägger på stress på systemet. Att liksom ägna oss åt saker som inte skapar fantasier av skräck. Till exempel nyheter eller skräckfilmer eller vad det nu än är som triggar vårt system och som gör oss ännu mer rädda. Behöver liksom hitta lugnet och tryggheten i oss själva. För jag tror att det som ofta händer när människor blir utbrända är ju att de skickas hem till sjukskrivning och så ska de ligga hemma i soffan och vila inom citationstecken. Men skräckfilmen pågår i huvudet. Kommer inte få någon återhämtning då. Om hela systemet säger, nu har jag lämnat mina kollegor i skiten. Och hur ska det bli sen? Kommer jag någonsin kunna komma tillbaka till jobbet? Kommer jag någonsin kunna bidra till samhället? Hur blir det med min ekonomi? Vad hände med det där projektet? Har jag bokat av den där kunden? Vad det nu än är som fortsätter pågå, så hjälpte det inte av att jag bara gick hem och skulle gå hemma själv med mina skräcktankar hela dagarna. Eller stresstankar. Jag tror att vi behöver liksom, dels behöver vi ta hand om djuret. Och djuret som vi bor i behöver ett lugnt eller ett reglerat nervsystem som liksom går upp i stressrespons och kommer ner och vilar och upp i stressrespons och ner och vilar. Eller liksom parasympatiskt nervsystem, sympatiskt. Och att det kan växla däremellan och att vi kan reglera det och att det inte hela tiden ligger liksom i sympaticus och bara pushar. Det behöver vi ta hand om, djuret. Och sen behöver vi ta hand om tankarna som kan liksom trigga rädslan eller och djuret eller lugna djuret. Och då tror jag att för mig, som sagt, till exempel, så är ju non-duality en superviktig del för mig, att bara inse att så här, just det, jag är här och det är ett dataspel och jag upplever saker och ibland är det jättejobbigt och ibland är det jättehärligt och allt förändras, men jag är den som observera det här, som kan hålla space för allt det här. Det finns ett hem hos mig som jag alltid har tillgång till. Jag tror att vad vi än strävar efter i det yttre så är det ju peace vi längtar efter. Och hur kan vi hitta den tilliten och den peacen liksom, även om det fortfarande är kaosigt runt omkring oss. Även om vi har familjemedlemmar som mår dåligt. Även om vi inte vet hur vi ska betala räkningarna den här månaden. Även om vi väntar på en diagnos. Eller liksom något, tänker på någon sorts, vad heter det? Blodprovsresultat. Ja. Eller även om vi inte vet, eller om vi går arbetslösa och inte vet om vi ska hitta ett jobb härnäst. Eller vad det nu än är som inte är löst och som vi aldrig kommer till ett perfekt liv. Hur kan jag även då hitta lugn och tillit i mig själv? Jo, men det är ju att genom att identifiera mig med min sanning. Och kopplat till det, så det som dyker upp då är ju också den här, alltså jag tror att när vi blir utbrända eller stressade eller så, så tror jag att det handlar ju väldigt mycket om, och man pratar väldigt mycket om, att fokusera på att inte göra av med energi. Att vi behöver liksom spara på vår energi, återhämta oss och så. Men jag tror att det är minst lika viktigt att hitta de aktiviteter som fyller på med energi. Vad ger mig energi? Är det ensamtid i naturen? Eller behöver jag träffa mina vänner mer? Behöver jag tillåta mig själv att hitta livslust och livsglädje? Behöver jag tillåta mig själv att göra mer av det som jag älskar? Och kopplat till det, så tror jag att den här epidemin, om det nu heter så, av utbrändhet som vi nu ser, tror jag också väldigt mycket handlar om att vi ljuger för oss själva. Vi lever liv som inte passar oss. Vi försöker passa in i en mall som inte passar oss. Vi försöker vara någonting som vi inte är. Och den stressen för hela vårt system Det är här jag tycker att human design är så spännande, för det ger oss den här hypotesen och det visar på hur olika vi är fast vi är så lika. Alltså, kan jag få vara mer och mer jag? Tänk om den som jag mest känner mig som och det jag känner mig mest kallad till är där av en anledning, för att livet vill att jag ska göra det. Jag får belöning av att vara sann, för att det är viktigt för kollektivet att jag är sann, för det är då jag är min pusselbit. Och hur många människor har idag möjlighet att vara sanna när normen är så snäv? Alla människor är inte gjorda för att jobba måndag till fredag 8-5 i ett kontorsjobb. Och även om man, de som är det ska ju vara där, men de som inte är det ska inte vara där. Och hur kan vi liksom öppna upp för mer möjligheter och fler alternativ för oss? Och det är där jag tror att vi verkligen behöver varandra, för att våga testa olika sätt att leva på. Och nu hör jag att det är många som tänker, ja fast jag har ju ändå ett bolån och jag har 3 barn och jag liksom har det här sommarstället, eller jag behöver betala räkningarna, eller jag har föräldrar att ta hand om, eller bara, nej, så kan man inte göra, så får man inte göra, det är inte möjligt. Jag skulle bli utstött, jag skulle bli ensam, det finns så mycket måsten liksom. Och det är där jag tycker att det är spännande att ändå utmana. Så kan det vara. Och då kanske vi landar i att så här, jag behöver jobba så här hårt och kämpa mig framåt. För att jag vill bibehålla den livsstil som jag har. Men även från den platsen så minskar vi då på motståndet. Jag väljer att jobba så här hårt. För att jag vill ha så här mycket pengar. Så att jag kan köpa nya kläder och åka på semestrar och bo i hus och ha en bil och bla 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 bla, vad det nu än är. Och det finns också andra alternativ. Det finns människor som väljer att flytta ut i en husvagn i skogen för att minimera sina levnadskostnader, för att de inte vill jobba. Det finns människor som, alltså i extremfallen så här, lämnar sin familj. Det finns människor som väljer att avsluta sitt liv. Det finns människor som väljer att gå på bidrag. Det finns människor som väljer att leva på gatan. Det finns, och då menar jag inte att alla som lever på gatan har valt det. Men det jag försöker peka på är ju bara att kan vi komma till platsen där vi inser att så här, jag vill ju leva. Jag vill bo i ett hus. Så därför väljer jag. Eller jag vill ha en god hälsa, så därför väljer jag. Eller jag vill bibehålla mina relationer, så därför väljer jag. Det jag försöker få tag på här är egentligen inte annorlunda val, utan bara inse att vi gör ett val. Vi gör ett val i alla situationer. Och vi har alltid ett val. Du är inte ett offer för dina omständigheter. Du kan alltid hitta förhållningssätt. Och det finns mer eller mindre extrema förhållningssätt. Men du väljer hela tiden. Och jag tror att det är ju också bara att inse den, att vi faktiskt är medskapare i våra liv, ger ju också en massa kraft. Det är ju den som jag pratar om, när vi tar fullt ansvar för våra liv, så sätter vi oss i maktpositionen igen, vi tar makten tillbaka över vårt eget liv, då får vi tillgång till kraften som vi behöver för att göra de justeringar vi vill, vilket också leder till frihet, att så här, wow, vad mycket valmöjlighet jag har. Jag är inte låst i min position. Men om jag väljer att se på mina valmöjligheter, så kanske jag fortfarande väljer att stanna där jag är, för att jag inte vill ha konsekvenserna av de andra valen. Men det är liksom inte rätt eller fel. Det var många ord om stress och utbrändhet. Jag märker jag skulle kunna prata om det här. Det här kanske är ett av de här audioprogrammen som troligtvis kommer igenom mig ganska snart. Prata mer om stress och utbrändhet, för jag har många perspektiv på det. Och det här var ett provprat och ett perspektiv som sagt. Men jag tror att det handlar dels om att ta hand om djuret. Djuret behöver sina grejer. Och sen förhålla oss till tankarna. För tankarna, oavsett om de är sanna eller inte, skapar en verklighet för kroppen som kroppen behöver förhålla sig till. Även om det inte är kris och panik, men vi tänker att det är kris och panik, så kommer kroppen respondera. Och det är den där lågmälda stressen som gör att vi till slut blir utbrända, tror jag. Och då handlar det väldigt mycket om att kultivera vår tillit och vår acceptans. Så att vi inte bråkar med, eller med vår verklighet hela tiden. Och samtidigt kan välja att släppa taget och luta oss in i att det kommer lösa sig. Jag behöver inte kontrollera allting hela tiden. Särskilt inte det jag inte kan kontrollera eller ens påverka. Och att våga leva sant. Att vara sanna med dem vi är. Att våga lyssna på vår intuition och följa den vägledningen till vårt liv. Inte till ett standardliv eller ett normliv om det inte passar för oss. Du har ett autentiskt uttryck. Det vill igenom dig. Hur kan den här utbrändhetssituationen visa för dig vad som känns som rätt nästa steg? Var finns lusten? Var finns energin? Och om den inte finns där nu, hur kan du hålla dig själv i det och lita på att även det kommer förändras? Jag hade kunnat gissa att jag skulle spinna iväg och ha så mycket att säga. Men vi tar en fråga till som jag kanske svarar lite kortare på då. Som är lite länkad. Hur tänka när man ibland tvivlar på sina prestationer eller kunskaper i jobbet? Och det här tänker jag, det finns ju flera perspektiv på det. Det ena kan ju vara orimliga förväntningar. Alltså att vi tror oss behöva vara någonting som vi inte är. Väldigt många duktiga flickor och duktiga pojkar också har ju liksom en egen intern ribba som är så otroligt mycket högre än vad omgivningen är. Jag vet till exempel att när jag var på väg in i utmattning, när jag satt i en väldigt pressad arbetssituation, så behövde jag för mig själv bara så här, okej, vi sänker ribban till 80%. Och så testar vi, noterar om det är någon som märker något. Det var ingen som märkte något. Jag gjorde så otroligt mycket som jag faktiskt inte behövde göras eller som inte var nödvändigt i den situationen. Men sen tänker jag ibland att det också kan vara så att vi faktiskt försöker hålla på med något som vi kanske inte ska hålla på med. Vi måste inte vara bra på allt. Tänk om vi kan få göra det som känns lätt för oss. Och det för mig upplever jag att det här human design kan bli spännande också. För att det är ju, vi får våra gåvor och våra egenskaper av en anledning. Det är de vi är här för att vara duktiga på. Liksom. Jag tänker den här gamla galna idén om att bara för att mina föräldrar var advokater eller läkare eller vad det nu var, så skulle jag också bli det. Vad skapar det för liksom samhälle där vi faktiskt inte får lyssna in våra egna gåvor? Vissa människor är fantastiska på att vara med människor. Vissa, alltså ta hand om andra människor till exempel. Vissa människor är fantastiska på att analysera svåra problem. Vissa människor är fantastiska på att skapa och vara kreativa och innovera. Och vissa människor är fantastiska på att administrera och strukturera och organisera. Och det finns så många olika fält och områden där våra naturliga gåvor kommer liksom på plats. Och där det kan få vara lätt. Jag tror ju att visst, det kan vara jättespännande att lära oss svåra saker och bemästra saker och så. Men jag tror också att det finns någonting i det här med att tänk om jag faktiskt kan få använda mina gåvor och ge dem till andra människor på ett sätt som känns lätt. What would this look like if it were easy? Alltså hur skulle mitt liv se ut om jag lät det vara lätt? Om jag slutade försöka vara en säljare när jag hatar sälj? Eller om jag slutade försöka hålla ordning när jag är otroligt dålig på att hålla ordning? Tänk om vi kan tillåta oss själva att få vara mer sanna med oss själva. Och som sagt, vi ska inte gömma oss för våra skuggor. Vi behöver ibland jobba med våra liksom så kallade svagheter. Men jag tror också att det finns väldigt mycket att lära oss av det som kommer naturligt. Tänk om jag kan få jobba med det som jag, eller ägna min tid åt. Det behöver inte handla om jobb. Men att bara ägna min tid åt det som känns lustfyllt och härligt. Jag pratade med min intuition om det här häromdagen och den ville inte skilja på liksom hobby, pleasure och business. Den bara, det är du som har hittat på linjerna. Jag struntar i vad linjerna går, jag vill bara att du ska leka älskling. Och det är ju lätt för mig som egenföretagare, för jag leker ju hela dagarna. Men hur kan vi tillåta oss själva att göra mer av det som kommer lätt för oss och det som känns naturligt? Men sen tror jag som sagt att många sitter i en situation och på en position som man har kanske pluggat sig till och man har jobbat länge och ändå tvivlar man på, kan jag det här, duger jag, är jag tillräckligt bra? Och då tror jag att det handlar om att hitta den här interna valideringen, att inte bli så beroende av att alla andra ska se och validera mig hela tiden och jag ska få positiv feedback. För huruvida jag får det eller inte handlar mycket mer om människorna jag har omkring mig än om mig själv. Alltså när människor ger oss feedback så berättar de ju någonting om deras egen preferens ofta. Och beroende på vem den personen är så kan ju det vara mer eller mindre viktigt om det är min chef till exempel som säger att jag pratar för lite eller för mycket på mötena. Så kan ju det vara viktigt för mig att ta till mig för att den personen har en stor påverkan på min arbetssituation. Men jag tror att det är viktigt att lära oss själva programmera om de här tankemönstren som kanske dyker upp. Att validera oss själva och ge oss själva det vi längtar efter utifrån. Och då kan ju det vara till exempel genom att varje dag i slutet på dagen skriva ner 3 saker jag är stolt över med mig själv. 3 saker jag gjorde bra. Att fira mina framgångar. Att liksom, det här är ju som en tacksamhetspraktik, men att öva på att observera det jag gjorde bra. Och tillåta mig själv att se det som blev som ett misstag var ju en lärdom. Och det är okej, det påverkar inte mitt värde. Jag får vara här även om jag gjorde en miss i den där kalkylen eller vad det nu kan vara. Även om jag gjorde bort mig på kundmötet. Det är okej, jag kan hålla mig själv. Jag tror att det handlar återigen om den här inre tryggheten. Så prestation är ju också någonting vi har fått med oss ofta hemifrån eller från vår uppväxt eller från vår skola. Och att bara veta att det är skillnad på att lita på att jag kan och att veta mitt värde. Du får vara här alldeles oavsett hur du presterar. Hur kan du hitta lugnet i det? Och samtidigt, hur kan du uppskatta det du faktiskt gör? Och tillåta dig själv att göra mer av det som du älskar. Även det här finns det väldigt mycket mer att säga om. Jag kommer tillbaka med flera frågeavsnitt säkert om ni fortsätter att skicka frågor. Det får ni jättegärna göra även typ i podcastappen eller via Instagram, Helena Unneby. Eller mejla mig eller svara på mina love letters. Vi kommer i kontakt om vi ska det. Och om du känner dig nyfiken på min väg tillsammans där vi kan fortsätta utforska den här typen av ämnen och många fler. Från intuition och tillit och acceptans och närvaro och livsglädje. Så sätter vi igång den 16 april och mer info finns i poddbeskrivningen. Tusen tack till alla er som har skickat in era frågor. Jag kommer tillbaka och svarar på fler en annan gång. Om du vill börja skapa det där utrymmet mellan dig själv och dina tankar så rekommenderar jag ju meditation förstås och Mindfully-appen, den svenska meditationsappen, är fantastisk. Jag är där inne själv mycket nu för tiden och ibland lyssnar jag på guidade meditationer och ibland så lyssnar jag på podd eller föreläsningar eller perspektiv. Det finns så mycket där för både nybörjare och du som har mediterat länge. Så länka inte till det, för 30 dagar gratis meditation finns också i poddbeskrivningen. Berätta gärna vad du tyckte om det här avsnittet. Om att jag ger mina perspektiv på lite olika ämnen. Och som sagt, om det är något du vill att jag ska prata om så får du jättegärna höra av dig. Och dela podden med den som du tror behöver lyssna på det här. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen.
Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Unneby eller via min hemsida helenaunneby.com. Signa gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.